Termos med Rika Rönngård.
Och nu Ralf Nyqvist, så tänkte jag att du är ju säkert känd för många i Österbotten och i Vasa. Men om det är någon som aldrig har hört talas om dig, hur skulle du presentera dig?
No, först och främst så presenterar jag mig nog som Vasabo. Jag är ju Vasabo i själ och hjärta, stadspojk. Men jag bor i Bäcken sedan 25 år tillbaks. Och en sån här kärgårdsälskande musikant. Jag är musiker i det yrke och har jobbat på teater, på Vasa teater i många år. Det har kanske varit min huvudsyssla kan man säga. Men i grunden är jag nog så här frilansande musiker.
Mm. Men Vasa teater, det är alltså många som har kommit i kontakt med din musik när de har gått på teatern?
Både min musik men kanske främst då på teatern andras musik, därför att då är det ofta jag som ansvarar för att andras musik också ska spelas och så vidare i musikaler och så. Så att det där, jag har haft ett sånt här kapellmästaruppdrag mer eller mindre permanent där och haft ansvar över att köta om att det finns musik på teatern i någon form. Och jag har både skrivit och mycket arrangerat musik där. Så att de som nu känner igen mig så kanske känner, så har hört åtminstone musik på teatern där jag har varit involverad.
Mm, precis. Hur gammal var du när musiken kom in i ditt liv och du förstod att det här är min grej?
Jag har haft musiken med hela livet kan jag säga. Min mamma var jag har bott med min mamma och min bror och hon var jättemusikintresserad. Hon både lyssnade på livemusik och hade mycket skivor hemma. Så vi blev nog liksom, hela uppväxten så hade vi musik hemma. Och ganska tidig ålder så började jag spela piano i Kolainstitutet. Först privat och sen nästan direkt som 6-7-åring. Vi bodde alltså på kyrkoesplanaden och då var Kolainstitutet bara rakt över gatan. Mitt emot korsningen där vi bodde. Så det var jätteenkelt för mig att börja där och det där. Och där fick jag så att säga en sån här grundare i musik, så att jag så småningom började förstå mig på vad musiken var, och piano blev mitt instrument. Men ganska brett, ganska fort så kom jag ju upp i tonåren och då blev det liksom, då började man bredda sin musiksmak. Och min mamma var intresserad av jazzmusik, så att jag började väldigt tidigt lyssna på jazzmusik hemma. Delvis lite så här smyg, men det var som så påtagligt hos oss att det spelades mycket musik. Så att jag blev intresserad av jazzmusik i unga år också. Och sen när jag gick i skolan och det blev dags att välja gymnasie eller någonting annat. Så då startades i Lappfjärden på folkhögskolan i Lappfjärden en musiklinje som hade inriktning på just jazz och popmusik. Och då såg jag min chans. För då var det helt klart för mig att det är dit jag kan söka. Jag har som inga förutsättningar på annat sätt att utöva just den formen. Så att jag lämnade det här klassiska musikspelet lite grann. Och under min ungdom så hade jag ju redan bytt. Jag har spelat gitarr också hela livet. Så att gitarr var en sån här liksom som ganska fort lämna bort. Och jag började koncentrera mig på piano, just jazzpiano. Jag hade favoriter som Errol Garner och Oscar Peterson och sådana här ganska fort. Och sen andra jazzmusiker så var ju Charlie Parker och Miles Davis som vi hade hemma som jag lyssnade på. Och det kanske, med mina jämnåriga så hade jag ju ingen liksom, jag hade ingen på det sättet att tala om det med. Utan jag höll det lite för mig själv.
Mm. Det är ju intressant, tänker jag, med den här musiken man växer upp med, att det tränar ju en att liksom lyssna på viss typ av musik.
Absolut, och har man en sån där liksom förmåga att lite i unga år redan analysera vad det händer i musiken, inte så mycket liksom teoretiskt utan bara att det finns det någonting som drabbar en på något sätt. Så då tror jag man kan ha det med sig ganska länge i sin musiksmak. nu har jag ju liksom växt upp på 70-talet, så jag har som inte så stor erfarenhet av hur det är idag. Hur mycket jazzmusik spelas det idag i hemmen, eller klassisk musik. Men det där, jag hoppas ju att det skulle vara liksom, jag skulle ju uppmuntra alla unga föräldrar att spela mycket brett musik åt sina barn redan från unga år, för att liksom ge barnen den där upplevelsen. För mig var det liksom helt solklart. Jag blev alltid lite så här, eller det kändes alltid att jag hade, folk tyckte jag var lite extra begåvad. Så där. Jag tror inte att det är så stor andel. Utan jag tror nog det där, hur man liksom har tagit till sig musik och hur mycket man sen blir inspirerad och till att öva. Och liksom, det är det där arbetet bakom sen att hur kan jag nå dit? Hur kan jag upptäcka de där samma sakerna? Vad är det som händer om man blir så här intresserad på det sättet? Det är det där arbetet som gör att man blir intresserad och kan gå vidare med någonting.
Mm. Och vi ska kanske så småningom börja hälla upp lite kaffe här i koppen, men jag tänkte att du skulle få välja lite musik till kaffe först.
Ja, vi har varit inne nu på det här med jazzmusik.
Mm.
Så det skulle kanske passa med något jazzmusikaktigt. För mig är det så jätte, det där, det är så brett, det är så stor spektrum. Men jag skulle, om vi tar från den tiden, så då skulle jag nästan säga att vi skulle lyssna på Errol Garner, pianisten Errol Garner, och hans stycke Misty.
Misty, okej. Okay. Varför har du valt det stycket?
Därför att det tyckte jag väldigt snabbt om, och när jag kom till, det blev en sån här, hans sätt att spela så väckte någonting, det är helt ofattbart, för han är inte så, han var ju ganska, ska vi säga, en äldre jazzpianist som spelar med en helt egen och en äldre stil, lite så här stride-aktigt. Och han det där, av någon orsak så bara, det här stycket så blev någonting som jag tyckte jättemycket om i den där melodin. Och när jag sen började Lappfjärd så var det ett av de första stycken jag ville lära mig med min lärare Alf Müller, som sen kom att bli min stora lärare och min stora inspiration genom hela min karriär. Så att, därför tycker jag det kan passa ganska bra med just det stycket.
Mm, vi ska lyssna på det och ta lite kaffe. Ja, där hörde vi Errol Garners Misty. Och vi pratade före låten lite om det här att du utbildade dig till jazzmusiker. Vad gjorde du sen?
Alltså, efter det så har jag nog så att säga haft den utbildningen med mig. Den blev ganska lång för mig. Det var nämligen så att jag flyttade till Stockholm och började studera på musikhögskolan, just jazzmusik, 88. Och sen så småningom, för mig var det ju en stor sak att plötsligt hamna från en lilla Vasa där jag inte hade något liksom gemensamma så att säga spelkompisar som hade. Jo, jag hade någon, men det där, plötsligt hamna i en storstad där det finns hundratals fina jazzmusiker att arbeta med. Så det var ett stort hopp för mig att komma dit. Och sen så småningom så övergick mina studier där också i komposition och arrangering. Som sen har blivit det som jag slutligen har utbildat mig till arrangör. Och kanske som jag, pianospelande blev lite som en sidosak så småningom för mig. Och 92 flyttade tillbaks faktiskt till Vasa. Jag hade en lägenhet i Helsingfors. Då började jag studera på Sibeliusakademin. För att jag fick en sån här lite hemlängtan. Och ville komma och studera för en lärare i Helsingfors. Så jag tog ett sånt här utbytesår som studerande från Sverige till Sibeliusakademin. Och under den tiden så träffade jag min blivande fru. Och hon var från Vasa naturligtvis. Så på den vägen hamnade jag hit. Och ganska direkt 92 så började jag jobba på Vasa teater. Och tänkte först att det här kan jag ha så där på sidan om. Jag studerar och utbildar mig till jazzmusiker och så har jag det här Vasa teater lite så där på sidan om. Och så var det i början. Det gick jättebra att studera och bo några dagar i veckan i Helsingfors och sen jobba på Vasa teater resten av veckan och komma och hälsa på min festmö här i Vasa. Men så småningom så blev det mer och mer att jag var mindre tid i Helsingfors och mera tid på Vasa teater och här i Vasa. Så det tog över helt enkelt. Och mitt första stora uppdrag var musikalen Sound of Music 95.
Oj, den minns jag.
Ja.
Det var en fantastisk teaterupplevelse för mig då.
Ja. Och då här innan, det hade jag jobbat ganska mycket med teater nog, för Alf Müller som jag talade om tidigare, så han var ju sån här revymusiker, kung i Karleby. Han hade med oss under hela vår studietid. Jag studerade för honom under största delen av 80-talet och blev så att säga god vän med honom, och han anlitade oss studerande i alla möjliga projekt. Och jag är evigt tacksam för det, att jag har fått liksom den utbildningen av honom, därför att den har lett mig in på det här med teater och det sociala sammanhanget man jobbar i som musiker på en teater. Det är lite annorlunda än om man jobbar enbart i en orkester eller om man är bara kompositör.
Vad är det som utmärker det här med att jobba på teater som musiker?
För det första så jobbar du nästan aldrig med musiker tillsammans med andra musiker. Jo, du gör det när du har till exempel musikaler eller om någon annan musiker blir anställd i någon föreställning, då gör du det. Men det mesta tiden går ju åt att du jobbar med texter och med drama, och du jobbar med skådespelare, dramaturger och regissörer. Alltså arbetsgrupperna ser helt andra ut. Koreografer naturligtvis, så att det är ett annat socialt sammanhang. Du jobbar med folk som inte är specialiserade på musik, utan du är den som har den kunskapen, och då ska du omsätta den så att säga i det som ska bli teater. Så det har fascinerat mig alltid, och det har jag, är jag också tacksam för att jag fått jobba med så mycket. Jag har inte jobbat fastanställd på Vasa teater, utan jag har fått jobba i olika projekt och varit projektanställd under alla år, och det har gett mig också möjlighet att göra andra saker. Så jag har ju inte då behövt lämna helt och hållet det här liksom andra biten i mig, att skriva musik. Så att jag har haft det med mig hela tiden, och spelande också. Spelar jag, haft lite olika egna orkestrar som jag har spelat med då under 90-talet, och så har jag förstås skrivit musik och arrangera musik för både orkestrar och körer. Jag jobbar en tid på Yle med barnprogrammet Upp och ner och hit och dit.
Det är kanske många av våra lyssnare som alltså har hört din musik utan att riktigt veta om att de har hört din musik.
Så tror jag det kan vara, absolut. De som växte upp på 90-talet och så den här serien som började på slutet på 90-talet, förlåt, och början på 2000-talet. Så då var det en jättepopulär programserie med mycket barn också. Så jag har jobbat mycket med barn, och den musiken har jag haft med mig också, kunna kombinera musik för, alltså jazzmusik för barn helt enkelt, och all populär musik för barn. Där har vi ju Sverige som ett bra exempel på det där många jazzmusiker har använt sig av det här folkmusik och barnmusik i sitt liksom konstnärskap. Då talar jag om Georg Riedel och Jan Johansson och så vidare. Och det där tyckte jag också har varit fascinerande. Det har jag kunnat kombinera med mitt teaterjobb. Jag blev försenad med min utbildning, så att det blev först 2000 som jag blev klar från Sibeliska. Men det drog ut så mycket på tiden, för jag hade så lite tid för studier och tyckte så mycket om att vara här i Vasa.
Det här är ju en berättelse man hör ganska ofta, tycker jag, från människor, att livet kommer emellan och studierna försenas. Nu för tiden så möjliggör ju inte kanske det här systemet liksom att man drar ut på saker och ting lika mycket, men på din tid gick det.
Ja, det gick inte. Var det någon som satt käppar i hjulet, utan de sa att du får göra det där teater, det är bra det också, men du måste nu göra dig klar härifrån Sibelius Akademin. Så 2000 blev jag klar därifrån. Sen tappade jag lite kontakten till just det fältet, jazzfältet, eftersom då, i det skedet så hade teaterarbete blivit ett heltidsarbete för mig. Det vill säga min hobby hade blivit mitt yrke och tvärtom. Och fast jag ändå var aktiv med alla möjliga olika projekt och så där på sidan om teatern, så det där, så kanske just den här jazzbiten är mig, hade svårare att hitta tillfällen att så att säga utövas. Men jag hade möjlighet att skriva mycket arrangemang och jobba med en del storband. Jag har haft hand om Kvarken Big Band, som var ett samarbetsprojekt med Umeå, eller Västerbotten, Österbotten, som var ett sånt här interreg-projekt. Och efter det så har det funnits en hel del andra sådana här konstellationer som jag har varit ansvarig för.
Mm, precis. Hör du, skulle du vilja ha en påtår?
Nu kan jag ta en påtår.
Ja, jag kan hälla upp en påtår och du får med det jag gör det berätta lite. Vad ska vi lyssna på till den kaffekoppen?
Nå, jag skulle säga att vi kunde lyssna på det där. Vi var inne på det här med barnmusik. Mm. Och nu har vi april och det har varit jättefin vår. Men det blir lite svalare här nu i veckan, vet jag, under den här veckan. Så att vi kunde lyssna på ett arrangemang som jag har skrivit.
Ja, spännande.
Ja, och under den där våren så vet vi att det börjar, videknopparna börjar slå ut. Så jag tycker att vi ska lyssna på ett arrangemang som jag skrev för något år sedan. Nu ska jag inte säga att jag vet så mycket om det projektet, för det är ofta så när man skriver arrangemang, man får en beställning, man skriver den och så skickar jag iväg den. Men det jag kan säga att det var ett projekt med Kulturfonden som beställde nya arrangemang på barnvisor, våra finländska barnvisor, och det är Kammarstråkarna från Vegelius som är själva orkestern, och sen är det också med och sjunger i det här arrangemanget. Och sen är det Rickard Slotte som spelar trumpet, solot. Och stycket är Videvisan.
Mm.
Det är från en sån här skiva.
Som barn låg vi i gräset. Där hörde vi Videvisan i Ralf Nyqvists eget arrangemang med Kammarstråkarna från Vegelius och Rickard Slotte på trumpet och Maja Mannila och Johanna Ahlmark. Ja, det var rogivande.
Ja, det var ett sätt att se på Videvisan.
Mm.
Jag tycker om att färga saker och sätta in en egen prägel på allt jag skriver på något sätt. Jag tycker också om att vara trogen originalet, så det fanns lite av det förstås med också, originalmelodin. Men när jag arrangerar så tycker jag alltid om att på något sätt höra saker på ett annat sätt. Jag hör det lite färgrikare än kanske originalet, eller jag hör det liksom... Harmonierna kanske är för mig ett sätt att färga, men också orkestralt hör jag saker på ett annat sätt än originalet. Så jag sätter gärna en egen prägel på mina arrangemang.
Mm. Och före vi lyssnar på Videvisen så pratade du också om det här att du har jobbat en del med barnmusik och också med barn. Och för inte så länge sedan så hade du lite av ett sabbatsår från teatern, och då ledde du Närpes skolmusikkår. Berätta, hur gick det till?
Ja, det stämmer. Jag blev uppringd sommaren innan och då blev jag tillfrågad att om jag kunde söka den här, för att de hade då Benny som ledde Anna skulle ha ett arbetsstipendieår. Och då tänkte jag först att nej, det där är inte för en gammal gubbe som mig nu mer, att jag har jobbat mina år med barn och det får vara. Men så gick jag och funderade kring det en stund och tänkte att nej, men jag har inte något uppdrag på teatern just det året. Så att kanske jag ska ändå göra någonting annat ännu. Så här, jag närmar mig 65-årsåldern så småningom, nej jag fyllde just 60. Så att jag har några år kvar, men jag tyckte att jag ska ta tillfälle i akt och göra någonting annat. Så jag sökte och blev antagen till att leda den. Och det var en stor upplevelse nog på alla sätt. Det var jätteutmanande, men då kanske de där utmaningarna var främst i att sitta och köra så där mycket. Jag är inte van att sitta i bil och köra varje dag till arbete, utan det mesta var nog liksom lustfyllt och just kontakten till de här ungdomarna och hur mycket de gör där. Och den här liksom viandan de har där i Närpes kring den här musikkåren och hur mycket den betyder för Närpes. Det var otroligt inspirerande att se. Och ta del av och vara en del av. Så att det var ett utmanande år, men mycket liksom inspirerande också. Och jag lärde mig många nya saker, jag fick många fina vänner och sen det där så gjorde vi jättemånga fina projekt som jag fick ta del av. Så att det var spännande.
Mm. Hur liksom, skiljer det sig att leda liksom en orkester som består av vuxna musiker och att leda en orkester som består av barn och unga? Skiljer det sig?
Ja, nu skiljer det sig, alltså då tänker jag mer kanske på det där professionella och amatörer. För mig är det inte kanske så stor skillnad sen om det är vuxna amatörer eller ungdomar som är amatörer. Men däremot så skiljer det sig om det är professionella musiker ganska stort. För då är det mera kanske, ja då kan man kräva mer av dem eller liksom nivåmässigt kanske jobba på en högre nivå eller en svårare nivå. Med ungdomar så behöver man vara lyhörd på ett annat sätt, för att en professionell musiker är väl förberedd och kan alltid sin sak och vet sitt instrument bäst, mycket bättre än jag. Så är det kanske inte med en ungdom, utan där behöver de kanske lite mera hjälp. Och i Närpes är det löst på det sättet att alla som spelar ett instrument har också en egen lärare som de får hjälp av. Så det var min uppgift var inte att liksom lära, utan den största resursen de har, en av de största resurserna de har där är faktiskt att de har lärare för alla. Och det är någonting unikt tycker jag. Så att på det sättet skiljer det sig nog. Sen när man talar amatörer, det finns ju väldigt duktiga amatörer som också är professionell nivå. Så att det går inte att dra alla över en kam, utan man kan nog jobba med amatörer också på en väldigt professionell nivå. Och när jag jobbar med ungdomar så jobbar jag också på en professionell nivå, både på teatern och utanför. Det vill säga, jag tycker inte att om man skriver musik åt, eller arrangerar musik åt barn, att man ska behöva ta, liksom, göra enklare musik på något sätt. Tvärtom ska man utmana och dela med sig av den liksom erfarenhet och den liksom kunskap som man har. För barn tar åt sig och lär sig jättesnabbt. Det kan gå till och med snabbare än med vuxna amatörer.
Du ville ge dem en upplevelse?
Absolut, ja så är det. Och det tycker jag är det viktiga med det där att utbilda. Att ge dem en upplevelse så att de själv sen kan så att säga uppfinna och komma fram till saker. Det här lärde mig redan Alf Müller, att learning by doing är ett bra sätt. Att man lär sig då man håller på, inte för mycket då man så att säga bara läser eller skriver eller sådär, utan av att göra saker så lär man sig.
Och du nämnde här att du lärde dig mycket av att vara ett år med Närpes skolmusikkår. Vill du nämna något av det som du lärde dig?
Jag lärde mig förstås det att man behöver mycket talkoanda när man jobbar med ungdomar. Man kan inte alltid gå in bara att göra. På teatern har jag blivit lite bortkänd. Det vill säga att jag sköter om ett visst område och då finns det andra som sköter om andra områden och tar hand om dem. Så det fick jag återuppleva på något vis. Jag har jobbat professionellt, så när jag har jobbat med barn så har det alltid funnits människor kring mig som att ta hand om de här barnen. Jag har inte behövt ta liksom ansvar för den biten, utan mitt ansvar har varit bara det specifika som jag har ansvar för. Så det lärde jag mig nog. Sen lärde jag mig lite närpesiska.
Ser du?
Det lärde jag mig.
Det var kanske nytt för en Vasabo.
No, det var nytt och det var lite utmanande. Ja, för att det där, vi hade kanske lite svårt i början så där, och de blev lite, jag talar inte alls Närpes dialekt, så då blev det lite så här, de blev kanske lite försiktiga med mig i början, men så småningom när vi lärde känna varandra så vågade de öppna sig och de talade sin dialekt och jag försökte tolka det och det blev nog många va, men vi klarade.
Ni klarade och kom i mål med era liksom konserter.
Mm, det gjorde vi.
Mm. Nu sitter vi ju här på din sommarstuga.
Mm, vi sitter ute i Repplothamnen.
Mm.
Och ser ut över Repplotbron. Och just var det två tranor som steg upp där, som jag såg där i vassen.
Just det, ett säkert vårtecken.
Det är ett säkert vårtecken, ja.
Och du nämnde här innan vi började den här termosintervjun att du har valt ett tredje stycke som lite anknyter till den här platsen. Vill du säga någonting om den här platsen först då, och så tar vi musiken sen?
Ja, nu jag ska säga om den här platsen så har jag inte så mycket på det sättet, för det är väldigt nytt för oss. Vi köpte det här sommarstället i fjol och vi är alltså här i Repothamn. Men det är så att jag har anknytning via min mamma, för hon är född i Söderorten. Så jag har från min mammas släkt så är de alla härifrån Repotholmen. Och därför har vi haft ett intresse av att följa med vad som händer här och ta del av. Och hade alltid en sån här önskan att oj, om vi skulle hitta någonting här så då skulle vi kunna komma hit och ha ett ställe att vara på. Och då hittade vi det i fjol, så då hamnade vi här. Som sagt, i min släkt så har vi alltid haft mycket musik. Min morfar var musikintresserad. Han sjöng. Han var härifrån. Och min bror som är musikforskare, forskar i det där folkmusik. Och på det sättet så har det blivit att det har blivit ett kärt ställe redan för oss, det här stället. Vi har också ett annat sommarställe ute i Kärgården i Vasa som är lite närmare, men det är båtväg. Så det här förlänger vår säsong lite. Men det som är inspirerande här är att jag får sitta och här är tystnaden som jag har saknat, som inte finns i stan. Så att jag har ett piano här som jag sitter och plinkar, som jag sitter och övar för nästa konsert nästa vecka. Och får vara helt i lugn och ro här.
Så det är inte bara ett fritidsställe utan det är lite av ett arbetsrum också.
Det är det. Så är det. När man är i det här yrket så har man ju arbete med sig hela tiden. Det går som inte att gå och lägga sig och inte ha arbete med, utan det, man har det med sig vare sig man vill eller inte. Så tidigare när jag haft riktigt det där rush-åren när jag haft så mycket projekt hela tiden, så då hade jag nog varje semester så måste jag resa bort härifrån helt och hållet. Nu har det här blivit en sån tillflyktsplats egentligen, men nu har jag redan tagit hit piano, så att nu använder jag det även för att det är lugnt här och jag får i lugn och ro sitta och öva.
Ja, det är verkligen stilla här. Och vad har du valt för musik som hör ihop med det här stället?
Jag har valt ett stycke som jag har arrangerat också, som alla kommer att känna igen, tror jag, mer eller mindre. Det är en sång som har sjungits här på den här ön och varit en stor hit. Det är en text som en Vasabo, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men det är en Vasabo som firar alla sina somrar, som skrev en hyllningssång till Söderorten. Han tyckte det var så fint landskap så han skrev, och den här blev en stor hit här på ön. Och jag har haft, i många år har vi haft en ensemble som heter Österbotnia Jazz Sextet. Nu har vi haft några år paus, men innan vi pausen så gjorde vi ett projekt där vi spelade in musik som jag arrangerade med anknytning till Kärgården och till kustlandskapen. Och den här stycket så var väldigt speciellt. Vi använde oss av arkivinspelningar på den här skivan. Så det finns mycket fina låtar på den med gamla arkivinspelningar med sådana som har sjungit in melodier som redan glöms bort, som inte finns på nota till exempel, så finns på den skivan. Så den kan jag rekommendera. Den är utgiven av Folkmusikinstitutet, den här skivan.
Och vad heter den?
Det bergtagna heter skivan.
Och vad har du valt?
Ja, jag har valt ett stycke som heter rent kort och gott Söderuddens sång. Och på den här arkivinspelningen så är det faktiskt min morfar som sjunger.
Oj.
Så jag har blandat, han är med på vår inspelning, så han inleder med den där texten som handlar om den här fantastiska ön som vi är på. Och det knyter ganska bra ihop säkert, tycker jag, med det här att få komma tillbaka till sina rötter men ändå få jobba vidare med musik och ändå ha så att säga en koppling till den här traditionen som finns här.
Det var en fin sammanfattning. Tack, Ralf Nyqvist.
Tack.